Välkomna till säsong 3 av Sveriges bästa podd, Lilla Drevet. Nytt år, nya små drev, och har vi nytillkomna lyssnare för året så ska vi berätta att det här är ett radioprogram som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Och det vi sysslar med är alltså aktualitetshumor och satir. Och med vi menar jag oss, och vi som är oss är alltså jag, Kringlan Svensson, Liv Strömqvist och Ola Söderholm. Hej!
Hej, hej!
Hej!
Hur har julen? Skitsamma. Året började dåligt för oss komiker. Inte minst de i Frankrike fick vi alldeles precis veta innan vi gick in här och började spela in. Det kanske vi inte hinner säga så mycket om i det här avsnittet. Då är vi ursäktade med att vi fick veta det för 10 minuter sedan ungefär.
Mm.
Men kanske framförallt började det dåligt för dig, Liv.
Året?
Ja, året som komiker.
Hur menar du?
Jag menar att Maria Sveland gick ut i tidningen ETC och skrev att svenska komiker och ståuppare är en anal mansklubb för inbördes beundran, vet vi redan. Det måste vara tråkigt för er kvinnliga komiker att höra det här.
Ja, just det.
Att ni inte finns. Eller? Att alla kvinnliga kollegor till dig och mig, Ola, är små undantag som bekräftar Maria Svelands regel. Att svenska komiker är en samling män som suttit instängda i, citat, en ölbastu de senaste 40 åren. Slutcitat.
Vart är den här bastun?
Och hur kommer man dit?
Hur kommer man dit?
Var finns ölen?
Och vad är en ölbastu? Det är motsatsen till ett kylskåp.
Hon raljerade det lite grann. Och drog saker till sin spets lite grann.
Det får man. För om Mårten Andersson suttit i en ölbastu de senaste 40 åren, då hade det förklarat allt för mycket. Nej, men det var väl tråkigt att för Maria Sveland finns bara så kallade kukkomiker.
Mm.
Som är nyspråk för komiker som identifierar sig som män. Dessa är alla besatta av kvinnokönet i sin humor. Säger alltså människan som valt att kalla manliga komiker för kukkomiker. Det måste vara tråkigt när man ägnar tid åt att göra en hel bok om vulvan, Liv.
Ja, just det.
Att det blir Aron Flam som blir känd som den stora kvinnokönskomikern. Det hade du inte anat.
Nej.
När du stod på bokmässan och signerade att det var Aron Flam som var den stora vulvakomikern. Maria Sveland citerar upplägget till ett av Aron Flams skämt i den här artikeln. Inte själva skämtet, men upplägget. Att han vill fista Maria Sveland med kaustiksoda.
Mm.
Det är inte poesi. Det är ju inte heller ett skämt. Eftersom Maria Sveland utelämnade den viktiga delen när Aron säger, men det får man väl inte säga i det här landet. Jag vet inte, vi behöver inte bedöma liksom kvaliteten på det skämtet. Det är kanske inte världens bästa skämt.
Men det är inte en uppmaning, det är inte en kollektiv uppmaning till publiken, eller det är inte att han berättar vad han tänker göra på riktigt, eller?
Nej, det är väl inte det. Det blir väl lite ohedligt att ta bort halva skämtet, får man väl säga. För att ska man liksom...
Det är väldigt, väldigt ohedligt det Maria Sveland gör där. Jag skulle säga att det är...
Du vill lägga till det väldigt.
Ja, jag tycker... Ja. Du sa lite.
Ja, jag sa lite.
Jag tycker att det hon gör är idiotiskt.
Oj då.
Det tycker jag.
Hårda ord här.
Det här blir som... Fortsätt, förlåt Ola.
Nej, det räcker så.
Nej, men det här blir liksom som... ert eget lilla... Hon har skrivit en bok som heter Hatet. Om hatet mot sig själv. Och det här får bli er lilla...
Nu får vi känna på hur det känns.
Ja, eller det här avsnittet i podden kan bli ert hatet, så att säga.
Ja, men det kan det bli.
Där ni får reagera mot... Ja, men ni blev ju utsatta som kollektivt manliga komiker.
Ja, men det får man väl ändå säga.
Att ni var alla vidriga, sjuka huvudet.
Sexister, homofober och rasister.
Ja, just det.
Det är ju ändå, i min bok är det ganska allvarliga anklagelser.
Ja. Känner du dig arg? På riktigt märkte jag faktiskt när jag...
När jag kallar henne pissluder
i vår privata korrespondens.
Ja, men då var jag lite arg faktiskt.
Då var du arg, känner jag. Och jag gillar det, Kringlan. Jag tyckte att det fanns en äkthet som kom fram där hos dig.
Ja.
Som jag tycker är
som
bra.
Som man sällan ser. Kanske.
Som man sällan ser.
Han hade en kärna.
Ändå.
Som Maria Sveland kunde locka fram.
En liten stenhård knytnäve av ilska riktad mot Maria Sveland.
Jag kände att det hade en helt jävla oironisk känsla för en gångs skull, Kringlan. Jag blev så glad att se det. Du blev så blottad där, för du
precis.
Var så jävla
man kan visa
genuint
mig
arg.
Bilden är Isis, bär stora fruktfat med människohuven och det rör mig inte ryggen. Men en krönika av Maria Sveland, det sätter igång saker i mig. Nej, men det var ju såklart att Arons skämt var ju såklart på Maria Svelands sida.
Ja.
Eller hur? Det är det som gör det väldigt, väldigt ohederligt då i Olas bok.
Ja, han raljerar över själva fenomenet att säga, varför får inte jag säga det här?
Precis. Liksom.
Ja.
Mm. Fler har gjort det innan Ara. Mm. Men det här var ju draget till sin spets, får man säga.
Ja.
Det här hade ju inte varit en slapp spaning utan verklighetsförankring av en galen subba om den inte också innehöll ett lösryckt citat av Mårten Andersson. Det kommer här. Citerat då av Maria Sveland. Manliga komiker går upp på scen som komiker medan kvinnliga komiker går upp som kvinnor. Det har Mårten sagt då.
Ja, jag reagerar också av användningen av det här citatet.
Jag ska säga att det är inte ofta jag tar Mårten Andersson i försvar. Men när Mårten visar att han läst i alla fall inledningen till det andra könet, då vill jag ta honom i försvar. Jag vet inte om Maria Sveland är bekant med Simone de Beauvoir, men det Mårten menar är ju de Beauvoir, det är svårt att säga, det de Beauvoir skriver om kvinnan som det andra. En manlig komiker är kodad som komiker, en kvinnlig komiker blir något annat. En kvinnlig komiker, det är ju något man måste förhålla sig till. Man kan inte bli arg på Mårten Andersson för att det är så.
Det är inte att han säger ju det. Exakt, förlåt att jag bara säger om det. Ja, men jag reagerade också över den här läste, för jag tyckte det var ju liksom konstigt att presentera det som att det var Mårten Anderssons privata uppfinning, att det skulle vara så.
Eller att det skulle vara något han skulle vilja att det var så.
Ja.
För jag tror att Mårten skulle vilja att det gick att tjäna jättemycket pengar. Att han skulle kunna tjäna mycket pengar på kvinnliga komiker. Så han är nog den första att beklaga det. Men framförallt så är det väl under all kritik att misslyckas med att kritisera Mårten Andersson. Det är väl den stora bristen i den här artikeln. Där det av någon anledning är viktigt för Maria Sveland att ignorera samtliga kvinnliga komiker så att det aldrig kan bli någon förändring. Jag tycker ju att vi måste försöka föreställa oss att en annan värld är möjlig än där Maria Svelands föräldrar aldrig träffades. Nu kör vi igång. Årets första drev. Woop woop!
Fattar inte sådär. Du var så sårbar kringland i den här inledningen. Jag gillar det. Det var så huvudlöst.
Jag var kränkt på riktigt.
Jag var kränkt på riktigt och det var vackert. Men får man säga en sak? Det var att hon nådde ju dig där. Hon
spelade på mig som på ett piano.
Hon lyckades vara provokativ.
Men
det är inte så lätt att vara.
Nej, men det är det faktiskt inte. Nej. Jag brukar berömma mig för att inte kunna bli provocerad.
Nej, och så blev du provocerad.
Det. Helvete också.
Men det är också en anledning till att jag inte gick igång så himla mycket på det här. Det var ju att jag håller med i sak. Så jag hatar också svensk stand-up. Men jag tycker det är konstigt att hata det på ett så opoläst sätt.
Exakt.
Du är liksom så här att jag hatar Pinochet för Pinochet var en liten ponny. En liten ponny kan inte styra ett land. Det är orimligt. Därför var det en hemsk regim. Så var hennes krönika.
Ja, men så är det. Man ska ju gå till Big Ben och känna hatet pulsera genuint genom kropp.
Ja, det kan jag säga till dig. Maria Sveland, att vill du hata svensk stand-up?
Så måste du börja gå på svensk stand-up.
Du kan till exempel gå den 28 januari när vi startar vår nya humorklubb här i Malmö. Under jord heter den, Tangopalatsets källare.
Kommer det finnas öl?
Det
kommer det vara som en bastu?
Ja, det blir varmt och det blir som en ölbastu kan man säga.
Ja, en sak som har hänt nu medan vi varit borta är ju att nyvalet har ställts in.
Just det.
Partiledarna för de borgerliga och de rödgröna presenterade det beslutet att avblåsa nyvalet på en presskonferens den 27 december.
Beslutet av de samtalen det är en blocköverskridande överenskommelse som vi kallar för decemberöverenskommelsen.
Jag tycker att man är lite för ivrig att skriva in sig i historieböckerna om man själv döper det till decemberöverenskommelsen.
Det slog mig precis nu när jag hörde det.
Ja.
Att det fanns något som man kände historiens vingslag.
Det kände jag också direkt när jag hörde. Det är så jävla pretentiöst också. Decemberöverenskommelsen. Mm. Man hade kunnat heta något lite mer.
Alltså det har någon sån här Warszawapakten över sig.
Mm.
Att det här ska vi lära våra barn i framtiden.
Och det är ju finare om någon annan myntare framför allt.
Ja.
Det är ju liksom, det känns lite ängsligt. Att man ska liksom våga ha det självförtroendet att det här är en historisk händelse ändå.
Mm.
Alltså Olof Palme sa inte, nu ska jag säga något som jag har valt att kalla jultalet. Utan han bara sa det. Han då så jämställde USAs bombningar med folkmord. Han trodde så pass mycket på materialet.
Mm. Just det.
Att det var så pass starkt att någon annan kommer sköta mytologiserandet av det. Eller hur? Jo. Studenterna i Paris 68 trodde på historiska sprängkraften i att ockupera universiteten. Så pass mycket att de inte själva döpte det till majrevolten.
De samlade till en presskonferens och sa så här: vi har gjort en grej som vi vill kalla majrevolten. 68-våren.
Janne Olsson och Clark Olofsson kallade inte till en presskonferens där de sa att nu ska vi presentera en gisslansituation som vi har valt att kalla Norrmalmstorgsdramat.
Vi ska ge vår gisslan Stockholmssyndromet.
Mm. En sak som vi har valt att kalla.
För Clark är så snygg.
Vi kommer utsätta Kristin Enmark för Clarks.
Vi har vapen.
Farliga sexighet.
De där ögonen.
Precis. Den här cocktailen utav Clarks bad boy sexighet och vapnen kommer skapa ett psykologiskt fenomen som vi har valt att kalla Stockholmssyndromet. Nej, de lät någon annan mynta det, eller hur?
Det som måste er in i tre revolvermynningar. Clarks ögon och en revolver. Som Peter Birro skulle ha sagt.
Det tycker jag är en av de få bra replikerna jag driver hit.
Men vet du vad det är en replik från också? Intervjun i Skavlan.
Jag vet,
han sa det som privatpersonen Peter Birro.
Och det var så starkt. Då kände jag hela den här podden ska prata om mäns sårbarhet. Det var så... Nej, men, jo, men jag tyckte det var faktiskt väldigt bra. Det var det enda bra replik. Jo, det fanns en till bra replik. Skit i det.
Vi ska
återkomma till det.
Vad härligt.
Ja, men jag tycker det här med att mynta dig själv, att det är lite grann som det med stadsslogans och alkoholfri öl.
Vad är grejen med både
stadsslogans
och alkoholfri?
Ja, men att stadsslogans är det här att det är sådär underbara Malmö eller, och att alkoholfri öl heter fan.
Ja, just det. Men det är inte så att det är bättre att någon annan säger det, att det kanske är dags att ta en alkoholfri öl.
Ja, men det är tecken på att du har ett självförtroende hos en öl att behöva heta fan.
Ja, det är sant.
Mm. Om du står på etiketten att det här är roligt, då tänker man direkt att det kanske inte är så roligt. För att om du måste stå på en skylt att en stad är rolig, misstänker man att den är inte så rolig. Man tänker att de riktigt roliga städerna har självförtroendet att inte behöva basunera ut sin rolighet för att de har en så självklar rolighet. Och så på samma vis tappar man då lite förtroendet för decemberöverenskommelsen som historisk händelse, för man tänker att de verkligt historiska händelserna inte behöver döpas till historisk händelse.
Just det.
De bara är det. Det är ju lite så här diktaturfasoner, tänker jag. Att själv ta kontrollen över
det. Ett torg döper man till Himmelska fridens torg innan det vart så där supermycket fri.
Men det är inte den värsta diktaturfasonen, men visst, det är mer det är något som kan hända i en diktatur, men kanske inte det värsta som kan hända i en diktatur.
Ja, men jag tänker när de byggde en mur runt Berlin, kommunisterna, då kallar ju de den antifascistisk skyddsvall. Men då är det som inte att vi bara ställer upp på det.
Nej, just
det. Då börjar vi kalla den muren istället. Vi kanske måste göra samma med decemberöverenskommelsen.
Jag tycker nu att decemberöverenskommelsen skulle passa till att heta en antifascistisk skyddsvall. Kollade ni på Året med kungafamiljen?
Nej.
Ja.
En stor nyhet som har hänt i år, årets år med kungafamiljen, är ju att kungafamiljen har utökats med en alldeles ljuvlig, rosenfjunkindad liten ny person som man bara vill gnussa in hela ansiktet i när man ser henne. Ja. Sofia alltså. Carl Philips flickvän. Hon är så himla snygg.
Ja.
Hon är så otroligt snygg.
Ja, men hon ser bra ut.
Man kan liksom verkligen tänka sig att alla som har träffat henne genom hela hennes liv har liksom så här velat bli ihop med henne, eller så här, om de har haft en tidning med halvnakna tjejer i, så har de liksom velat fotografera henne i sin tidning med halvnakna tjejer. Om de har jobbat med tv-program där tjejer som precis har gått ut gymnasiet går omkring i bikini och får så mycket gratis alkohol så att de skiter i det som de har tänkt innan de var med i programmet, att de inte ska ha sex med någon i tv och istället då har sex med någon i tv.
Just det.
Och sen hjälpligt skyler sin snygga kropp igen med någon liten trekantsbikini. Då tror jag att om någon jobbade med ett sånt program och träffade på just Sofia då skulle den personen fråga Sofia, vill du vara med i det här programmet?
Det tror jag också.
Det tror jag också.
Mm. Det skulle jag gjort om det var mitt program.
Exakt, och mycket riktigt. Det är det enda man tänker på när man ser Sofia. Ja,
känns det fel att inte fråga?
Och mycket riktigt har det varit så för Sofia. Mm. Att hon har medverkat i den här typen av sammanhang. Och också gänget bakom året med kungafamiljen plockar upp den här bollen och ställer frågan till Sofia.
När förlovningen blev känd så skrevs ju en del i pressen om Sofias tidigare medverkan i tidningen Slits och i tv-programmet Paradise Hotel. Hur ser Sofia på den delen av sitt liv idag?
Och Sofia svarade så här.
För mig är det är 10 år sedan. Jag har gått vidare i livet. Jag ångrar det absolut inte, för det har verkligen byggt, som allting, all erfarenhet i livet bygger ens person. Så att... Men som sagt, jag skulle inte gjort de valen idag kanske om jag hade fått förfrågan.
Bra, fint.
Bra
hon svaret. Skulle inte ha gjort de valen idag, säger hon.
Verbal människa.
Snygg och verbal. Men hon säger ju då att hon har inte gjort de här valen idag. För det är ju dåliga val. Finns det underförstått här en värdering som liksom vibrerar genom hela den här intervjun, tycker jag, när man känner av att det är horor som gör såna här saker. Och vi kan ju inte ha horor i kungafamiljen. Hur skulle det se ut om medlemmar av kungafamiljen inte skulle ta sexualmoralen på allvar? Hur skulle det se ut? Det går ju inte. Så kan man inte ha det.
Nej, men kan vi också ha ett kungahus helt utan dubbelmoral? Kan vi ha en institution utan dubbelmoral? Det är klart att det är olika regler för frälse och ofrälse folk.
Ja.
En del av överenskommelsen.
Ja, kanske.
Någonstans måste man ju sätta ner dubbelmoralfoten, tänker jag.
Men jag
är kung, jag gör vad jag vill. Du får vara här på nåder.
Men jag fattar faktiskt inte varför hon inte bara gör det. Att hon svarar på den frågan. Hur ser du på den perioden i ditt liv idag? Så hon säger, ja, det ser jag som ett tecken på att jag passar skit på in i den här familjen. High five, typ.
Ja, det hade varit skitbra.
Jag känner att jag har samma, lite sköna, lättsamma inställning till att vara en jävla hora. Som min svärfar. Det hade varit kul om hon hade sagt det. Men nu säger hon istället de här andra sakerna som vi hörde. Men vad säger då Carl Philip, kan man fråga sig? Kan han komma på något annat att säga om det här? Något annat än det som Sofia då precis har sagt, nämligen att det har byggt henne som person, det har byggt hennes karaktär, men att hon som sagt då inte skulle ha gjort de här valen idag, Carl Philip.
Jag håller med och jag förstår hur Sofia känner och tänker. Det har ju byggt Nej, henne som den personen är och de karaktären. Och, men som du säger, du hade inte gjort de barnen idag.
Det är så roligt det där, hur han... Vi kommer att tänka på sådana, ni vet så här, när barn, när man har liksom en lång rad barn och frågar det första barnet så här, bara, vilket är ditt favoritdjur? Så säger det första barnet så här, typ lejon. Och så frågar man nästa och då bara det, säger det barnet här, lejon. Så säger alla barnen lejon liksom, för att de tror att det är liksom rätt svar. Fast en känsla här att hon säger exakt en sak och sen bara kommer alla bara, det har byggt hennes karaktär. Men hon... Jag försöker säga att jag tror det är det rätta.
Det lät så himla bra när hon sa det.
Men det är väldigt olyckligt det här beslutet med kvinnlig tronföljd, att det är till att om vi ska få valuta för apanagepengarna, att få ha Carl Philip som statschef.
Att han är roligare, menar du?
Att han är roligare, absolut.
Men det var inte egentligen det att inte dröja kvar vid, men jag tycker det var intressant liksom att Carl Philip då understryker eller befäster ytterligare igen den här grejen att hon skulle inte gjort de här valen idag. Att man då liksom befäster den här verklighetsbeskrivningen då som vibrerar in genom hela samtalet. Nämligen att ansvaret för den sexistiska kultur som finns i samhället, för vi kan väl ändå kalla till exempel tidningen Slits för liksom ett uttryck för sexistisk kultur, eller som säger så här, fenomenet att det finns unga, drivna entreprenörer som ser en möjlighet att göra ekonomisk profit på unga kvinnors kroppar. Att liksom ansvaret för det ligger då hos de kvinnor som har gjort valet att medverka i den typen av kulturyttringar, ska man säga.
Mm. Just det.
Jag menar att det finns många andra sätt att problematisera den här typen av sexistisk kultur än att det skulle vara att man skulle trakassera Sofia så 10 år senare om hennes livsval att medverka i den här typen av, eller den epoken kan man säga, som var då att Slits fanns i Sverige. För vad jag förstår, eller vad jag har typ googlat fram om tidningen Slits, så är det så att om man var medverkande i den tidningen och var på omslaget, och man är dels på omslaget och dels inne i tidningen, en medverkande fick typ 1500 spänn för det. F-skatt. Och då är det väldigt konstigt att istället för att ha liksom någon slags hunt down på så gamla medverkande och tvinga dem att be om ursäkt för sina då livsval, då hade man kunnat ställa en massa andra frågor gällande den här typen av grej. Till exempel, hur ser liksom Bingo Rimér idag på det faktum att han har lagt grundplåten till liksom hela sin privata förmögenhet, att han har betalat hela sin bostadsrätt på Östermalm kontant med pengar som kommer från de här bilderna där då olika 18-åriga arbetarklasstjejer från svenska småstäder har klätt av sig sina kläder för väldigt lite pengar. Bilder som sen finns kvar då för alltid och påverkar de här kvinnornas liv negativt i decennier. Decennier efter decennier efter att de har slösat upp den här tusenlappen som de fick av Bingo Rimér och kunde köpa 3 halvfula toppar från Gina Tricot. Varför är det så att liksom Kanal 5s vd just nu badar i de annonspengar som han tjänar på att olika pajabloggerskor med en självskadehistorik visar brösten i tv och skapar liksom helt oöverblickbara konsekvenser för de här unga, sårbara människorna som liksom har noll möjlighet att påverka det materialet framställs? Är jag moralistisk nu? Det är ju bara sant.
Ja.
Då, det liksom, är det rimligt att tala på? Det här måste ju ändå sägas vara den objektiva sanningen.
Ja, det, är ändå jag liksom... det är möjligt att du är moralistisk, men det är ju inte du som börjat infört moral i det.
Ja, men det är konstigt att liksom, varför går Redax bakom året med kungafamiljen med på en jättekonstig verklighetsbeskrivning som går ut på att de här människorna då för all framtid ska fortsätta dömas utifrån att det skulle vara...
Att det är en fråga överhuvudtaget att ta upp.
Ja, det tycker jag suger. Ska våra licenspengar gå till det? Att tvinga Sofia att ha en sån egen privat reflektionsstund över sina livsval. Istället kunde de ju liksom leta upp Bingo Rimér och tvinga honom att lämna tillbaka den jävla skärgårdsvilla som jag läste att han har köpt nu. Lämna tillbaka den villan till Linda 32. Ge den till Natasha. Det är han som borde reflektera över sina jävla livsval.
Ja, men personligen så är man ju så glad att inte ens egna livsval från när man var i sena tonåren, att de inte kan hoppa upp och bita en lika mycket. För att det är ju inte så här unikt att göra något man ångrar 10 år senare när man är i slutet av tonåren. Eller har jag, eller jag som gjorde...
Det är tur att du inte hade så sin kropp.
Precis. Det var min smala lycka genom livet.
Men jag tycker också en ganska sjuk grej är att hennes medverkan, för jag råkade liksom tillhöra dem som såg den säsongen hon var med på Paradise Hotel, och hon var så jävla timid och tråkig, rent ut sagt. Fruktansvärt, hon gjorde ingenting kan man säga. Man kan säga att hon var som Evelina minus passiv aggressivitet typ.
Evelina i Paradise Hotel en årets säsong.
Det är en annan Paradise.
Om man ska jämföra henne med någon i årets säsong, så man kanske jämföra henne med kanske Nathalie, kanske som mer precis på den. Nathalie möter Alice minus en töntig personlighet. Hon hade inte ens fast inget invändande
mot honom. De hade lika gärna kunnat skicka in Åsa Domeij i det huset.
Men hon var så nära kungafamiljen, besöker Skövde kommunhus som man kan vara i Paradise Hotel.
Ja, alltså man får ju nästan misstanken av att de har uppfostrat Sofia i hemlighet i Dalarna för att hon ska bli Carl Philips fru. Och sen den sista eldprov är att hon ska vara med i hela Paradise Hotel och inte vara full och inte ligga någon och inte säga en sjuk sak. Och så passerade det testet och mycket riktigt 5 år senare så hämtade hovmarskalken henne och tog hem henne till Carl Philip och då kunde de gifta sig. Att det var så hela...
Sån Dalai Lama...
Det var en Dalai Lama-historia och att liksom den här Paradise Hotel-grejen bara var hennes liksom slutprov.
Men grattis då får vi säga att hon genomförde testet med sån bravur. Vi är jätteglada att Akademikernas A-kassa är med oss även in i det här året, eller hur?
Mm.
För det betyder ju att vi kan lägga lite kvalitetstid på att göra den här podden. Och vi behöver inte känna oss så himla horiga heller. För att vi tycker ju ändå att A-kassan är en bra uppfinning som vi kan ställa oss bakom.
Absolut.
Verkligen.
Framförallt när den är så prisvärd och bra som Akademikernas kanske. Att det kostar, vad är det, 90 kronor i månaden, och då kan man få ut minst 15 000. Eller upp till 15 000.
Precis,
det kanske kommer förändras, det vet vi ju inte. Det är ju rörigt med decemberöverenskommelsen.
Ja, det är väl budget, gamla, eller borgarnas budget gäller i år. Men jag antar att det blir en A-kassehöjning när de får lägga sin egen budget. Men det har de ju lovat.
Det är någonting att om man har 180 högskolepoäng, då är Akademikernas nått för en. Och redan nu så är det ju uppe i 15 000. Och det är ju hyfsat ändå. För att man kan förlora jobbet, man kan bli sjuk, vad som helst kan hända. Känner ni att A-kassan är något för er, så gå med där.
Gå med.
Mer info på akademikernas.se, va?
Mm.
Tack för att ni är med oss, Akademikernas.
Och har ni tagit steget och gått med i Akademikernas A-kassa eller någon annan A-kassa tack vare den här podden, får ni gärna berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Eller skriv er ansökan till A-kassan att ni gick med tack vare Lilla Drevet.
Jag skulle vilja dröja kvar lite vid Maria Svelands artikel i ETC.
Mm.
Vi hann bara med 2/3 ungefär. Den är ju känd numera från det här avsnittet av Lilla Drevet. Nej, men på skoj, jag tänkte, jag kom in på det via din prata här om året med kungafamiljen.
Mm.
För egentligen det Maria Svelands krönika går ut på, att året som gick med kungafamiljen ska produceras av Mårten Andersson och ersättas av alla stuppar med penis och all världens humorgalor ersätts av. På skoj föreslår hon det här.
Ja.
För hon har lite den här spaningen. Kungafamiljen, va? Vilket tokeri.
Mm.
Vi har en kung. Lever vi i en saga, eller? Bra spaning. Och det är väl ett helt okej och rimligt case. Lägg ner kungahuset.
Mm.
Eller?
Men är det, lägg ner, är det som att privatisera? Eller är det att året med kungafamiljen istället ska handla om manliga komiker?
Ja, men det var nog bara skojigt att... Nej, det var sån ofrivillig komik i året som gick med kungafamiljen.
Det var roligt om det var så här, jag vill att Mårten Andersson ska åka runt och bli filmad ett helt år när han tittar på mejerier.
Nej, hennes case är att man ska skilja på staten och monarkin, så som vi gjort med kyrkan. Så att de som vill bekosta ett sånt spektakel ska göra det.
Mm.
Samma logik som man kan skilja på stat och specialundervisning i skolan, eller stat och bibliotek och stat och teatrar. Så får de som vill ha sådana spektakel bekosta dem. Jag tycker så här, kungahuset ska man vara emot av princip, inte för att det är så dyrt. Men jag tänkte på något, att det är ganska vanligt att man liksom är emot kungahuset, det känns rimligt på något sätt. Men varför är det aldrig någon som är emot Svenska Akademin, tänkte jag på. Varför klarar de sig alltid undan den slentrianmässiga skiten? Jag tänkte på det när jag lyssnade på Sara Danius vinterprat i P1.
Mm.
Hon är ju då, verkar vara toppen.
Danius
kanske man säger.
Jag vet inte.
Jag borde veta eftersom jag lyssnade. Jag lyssnade fram till hon började prata om
sin cancer. Vet inte.
Sara D.
Det är som hon kallas av Torne Lindgren. Hon verkar vara en toppen person på alla sätt. Och hon blir nu den nya ständiga sekreteraren. Och det är ju coolt att det är den första kvinnliga någonsin. 100 år efter den första kvinnan, Selma Lagerlöf, blev invald som ledamot. Ett feministiskt framsteg, ungefär lika avgörande som när Victoria blev kronprinsessa, får man väl säga. Ja, jag är mest... det bara slog mig när jag hörde ens vinterprat att det är så sällan man hör någon säga så här: lägg ner den skiten, Svenska Akademin.
Typ SD kanske säger det.
Ja, kanske ja. SD. Men varför säger inte samma vänstermänniskor som vill ha bort kungahuset? För vad är Svenska Akademin bra för? Det bara slog mig att jag inte tänkt den tanken innan. Varför ska vi ha den skiten?
Nej, jag vet inte. Det är väl bara... det är väl borgerlig skit om man tänker på det.
Visst är det väl bara skit?
Det att man ska skapa någon slags kulturadel och de ska sitta och klia varandras ryggar. Och...
Ja, men...
De ja, det är fruktansvärt.
Har ju vissa
uppgifter. Men jag tycker bara för att Kristina Lugn ska ha liksom ett sällskap som är skattefinansierat.
Mm, det tycker jag också hon är värd.
Och då tycker jag att det kan jag bidra med.
Ja, men
jag vill att hon ska träffa liksom andra människor.
Om Kristina Lugn en dag skulle dö, så kan vi lägga ner efter det kanske.
Mm.
Men det är faktiskt inte syftet med Svenska Akademin att ge Kristina Lugn sällskap. Utan de har ett uppdrag. Jag blev på riktigt lite nyfiken på det här, så jag själv inte tänkt tanken. Uppdraget är då att arbeta upp på svenska språkets renhet, styrka och höghet. Så ut i vetenskaper som särdeles i anseende till skaldekonsten och vältaligheten, ut i alla dess tillhörande delar, jämt väl ut i den som tjänar att tolka de himmelska sanningarna. Och det är det här, de himmelska sanningarna, som Svenska Akademin måste förhålla sig till, som gör att man inte behöver ställa samma krav på politisk medvetenhet, representation och liknande, eftersom de jobbar med himmelska sanningar. Och då får samtiden stå tillbaks. Så därför är det ju mer eller mindre ursäktat i talet om Svenska Akademin att de mellan andra världskriget och fram till 1991 gav en kvinna Nobelpriset i litteratur. Så här i efterhand kanske vi tycker att de misslyckades med att tolka de himmelska sanningarna. Att det var kanske fler kvinnor som var förtjänta av det här priset. Och jag funderar på det, hur många gånger de ska misslyckas med att tolka de himmelska sanningarna innan det är dags att erkänna att det kanske inte går att hitta en grupp som kan tolka de himmelska sanningarna, eftersom idén om de himmelska sanningarna är lite förlegad. Alltså att ta in en kvinnlig sekreterare eller ge några icke-europeer Nobelpriset, det är liksom, det är verkligen så här läppstift på en gris. Sätt kniven i grisen och vrid om. Lägg ner skiten. Det borde vara lika vanligt att vara emot monarkin som att vara emot Svenska Akademin. Avskaffa skiten, pengarna vi sparar på det, elda upp dem. Men de har ju andra uppgifter då än att dela ut priser. Det är ju det här att dels att ge ut gamla böcker som ändå kommer digitaliseras när som helst. Och framförallt har han ju då det här arbetet med Svenska Akademins ordbok.
Just det.
Ett arbete som påbörjades 1898 och 2012 var man framme vid utsudda. Så snart är det klart. 2017 blir de klara med boken. Det är ganska coolt i och för sig, långt projekt sådär. Att man har listat, vad är svenska? Här är alla orden.
Mm.
Och det har väl varit bra så här, införa gemensam stavning och den liksom, att ha ett gemensamt språk. Men återigen tycker jag man återkommer till de här liksom himmelska sanningarna, vilka ord som för alltid ska vara svenska språket. För att om man tyckte Astrid Lindgren var grov och rasistisk i Pippi Långstrump, så ska man hålla sig ifrån Svenska Akademins ordbok. Den finns tillgänglig digitalt via Göteborgs universitets hemsida. Jag ska läsa upp ett par exempel då på de här himmelska sanningarna, ord som nu är svenska språket då.
Mm.
Då är det lite triggervarning kanske man ska säga. Det är väl så man säger, om någon känner att de kan ta illa upp, sluta lyssna då. Neger, manlig individ av den människoras som är inhemsk i central Sydafrika och som bland annat kännetecknas av mycket mörk, stundom chokladbrun, hy, ulligt, krusigt hår, bred platt näsa, tjocka läppar.
Står det nu i Svenska Akademins ordlista?
Ordbok.
Ordbok.
Det är ju ordboken är den stora.
Ja.
Ja, detta var då från 47, men det är uppdaterat 2014. Men det har ju liksom sådana uppgifter att också konservera språket. Och det är väl bra att vi vet vad man sa förr, men detta blir ju ändå någon sorts samling av ord som är svenska. Negeramerikanska, den vulgära engelska som talas av obildade amerikanska negrer. Negerarbete, negerbarn, negerbetjänt, negerblod, negerkock. Det är alltså en neger anställd som kock. Negerkomiker. Negerkypare. Negerkyrka. Negerlukt. Karakteristisk för negrer. Negerläpp. Negernäsa. Det fortsätter liksom så här hur länge som helst. Och jag får liksom en känsla så här att då var väl det, eftersom vi inte använder det idag, något av de här orden, med liksom viss rätt antar jag, så var det kanske inga himmelska sanningar. För jag antar att om man tanken måste väl ha varit att nu tecknar vi ner en gång för alla vad svenska språket är.
Ja, eller var det det?
2005 kom den här, transperson. Person med könsöverskridande beteende vandrar mellan könen, en dag man, nästa dag kvinna eller könsneutral.
Men alltså, är det typ så här Knut Ahnlund som gör definitionerna då? Eller liksom?
Ja, men det är lite olika människor, men det är väl de som sitter för tillfället i Svenska Akademin. Och det är ju inte Kakan Hermansson, märker man ju.
Men det här arbetet har pågått liksom i 80 år eller sånt där.
Alltså 1898.
Den här långa, ja precis. De håller på först med A i 5 år, sen håller de på med B i 5 år.
Det finns en liten sån varning att det är sämre ju tidigare i alfabetet man kommer. Men då tycker jag, om man måste slänga in den klausulen, eller liksom brasklappen, då kanske man inte jobbade med himmelska sanningar. Då kanske man bara var en vanlig spegling av sin egen helt uppfuckade tid och inget annat. Och då tycker jag liksom, hur många gånger ska ett gäng misslyckas med sitt uppdrag innan man säger avskaffa skiten, vad har de gjort för bra någonsin mer än att hålla Kristina Lugn sällskap? Det finns ju en poäng med att liksom bevara sånt här så att man vet att det har inte alltid varit bra, eller vi har en rasistisk historia eller vad som helst, men lite att det är ändå ett verk som ska färdigställas 2017, då blir det klart. Fast blir det verkligen klart? Eller blir det bara...
Jag tycker hela projektet verkar liksom helt rubbat, ärligt talat.
Det är inte jättekonstigt att ha några bokstäver som man tog 1898 och några man tar 2017.
Jättekonstigt. Så det som händer på ö, då är det så här öl från ett mikrobryggeri. Eller? Ja. Och det som var på A är så här apmänniska.
Jag blev nästan så här förbannad på mig själv att jag bara gått med. Att jag liksom haft så här slentriankritik mot massa saker, men inte Svenska Akademin. Jag hatar de jävlarna. Stick från stan. Ta era jävla böcker med jävla brillormar.
Ja.
Det var jag att säga.
Ja. Jag håller inte med. Jag gillar dem. Fast jag tycker det verkar helt sinnessjukt projektet faktiskt. Men...
Det blir nästan, det kanske är som ett, man kanske ska se det som ett konstverk, så här, vissa som uppfinner en symfoni som ska spelas i 100 år, och liksom att det blir...
Men hur är det med Svenska Akademin? De måste kosta ganska mycket, men det kanske bara är allmänt, alltså är det så här, liksom kulturstödsbudgeten, att en del går till Svenska Akademin?
Eller? Ta pengarna och lägg på apanaget, det är vad jag har att säga.
Om Svenska Akademin börjar visa upp lite gulliga bebisar, kan de få fortsätta finnas då?
Det är väl det att... Nej, jag säger inte ens det om Torgny Lindgrens utlösningar. Det håller jag mig för god för. Att det skulle komma ett moln av damm när han ejakulerade, säger jag icke i den här podden.
Så jävla konstigt kränk av Torgny Lindgren.
Ja, men jag vill inte att de skaffar barn nu med varandra.
Nej, men det är faktiskt intressant. Vad är det som är bra med Svenska Akademin?
Ja, vad är det som är bra med Svenska Akademin?
Men de kommer ju på vem som ska få Nobelpriset. Eller du tycker att det...
Jag tycker inte de har gjort ett jättejobb där. Eller tycker du det?
Vad är det som är bra med Nobelpriset?
Ja, men ja, då kan vi vara så här, vad är meningen med att leva?
Ja, det, där håller jag med.
Liksom. Men jag menar, varför finns det liksom Volvo? Tycker inte du
kritiken som riktats mot vilka som fått det har varit?
För att vara ärlig så är jag så jävla trött på den typen av kritik. Det är typ en apa kan göra den kritiken. Hitta på en annan slags kritik i kringland.
Men svara för...
Kritisera Bingo Rimérs verksamhet.
Där har ni verkshöjd. Som är dåliga,
skarp. Är du skarp ny spaning.
Mot nazism. Hitta på. Kom med något nytt. Nej, men... Hellre en spännande förintelseförnekare än en som bara kör fast i gamla spår.
Ja, precis. Ja, vad är meningen med att leva? Ja,
men det är svårt att komma på något bra. Men det kanske är det då. Det kanske är bortom gott och ont som livet självt. Man kan inte fråga sig så, vad är nyttan med Svenska Akademin? För då ställer man frågan, vad är meningen med att leva?
Ja, men det är kul med Nobelpriset kanske.
Ja, men det är kul. Men det menar jag, det skulle ju vilket gäng som helst, vilket rövgäng som helst, kan väl utse det? Eller?
Ja, men det skulle ju vara ett rövgäng, eller hur? Det kan väl lika gärna vara det här?
Ja, det kan det väl då. Okej, vi behöver ett gott rövgäng. Det får väl vara konklusionen.
Men också, varför tycker man att det är kul med Nobelpriset?
Alltså jag tycker inte att det här är så jättekul, men...
Nej, inte jag heller.
Det är väl att alla gillar att få ett lite dåligt samvete.
Ja, men liksom... Kungahuset går ju mer så här radikal, liksom direkt mot en sån jättebasic som varann jävla apa tycker.
Som är det inte jättebasic också att vi inte ska ha ett så här smakråd som berättar vad som är god smak? Eller jag tycker det är liksom nästan på en mer personnära nivå.
Mm.
Alltså att några ska berätta vad som är god smak. Några tanter och farbröder.
Ja, det är väl det som är det, att det här att man... Därför det är borgerlig skit på något sätt. Att det handlar om att dubba någon annan. Mm. Det är någon slags sån dela ut riddarorden grej över det. Att de dubbar varandra i akademin, sen så liksom lägger de sin hand på olika saker.
Ja,
att man skapar sådana liksom maktstrukturer.
Ja. Jag vet inte varför de fått gå under raden. Jag stör mig på det. Jag är arg.
Du kan väl säga att de tål lite bly i nacken.
Ja.
För att sammanfatta.
Det verkar mysigt. Jag gillar den här grejen att gå och käka middag.
Du oroar ju bara för din framtida invägning i akademin. Det är ju det som pågår här. Det är därför du inte...
Jag och Ola kände på oss att vi ändå inte skulle komma på tag.
Lika gärna blåsa på.
Men du hör oss inte kritisera det nio.
Vad sa du?
Det är ett annat sällskap där vi kanske har en pytte. Nej, det har vi inte. Vi får sitta så här när de svänger ihop någon så här komikerakademi som ska utse Ann Westin till årets komiker och sånt.
Ja, just det. Eller Karamolio diktstipendiatet. Kanske. Ja. Det är en bra pris. Bra pris.
Jag hatar Karamolio diktstipendiatet. Det är svin som håller på med det.
Det är folkets Nobelprisliv.
Jag vill jaga ut folk som har fått Karamolio diktstipendiatet med höga fall ut ur Stockholm.
Ja, men du kan ju lika gärna säga att du hatar livet.
Ja, och Wille Crawford.
Jag har sett Peter Birro-serien Viva Hate under jullovet.
Mm. Jag med.
Jag med.
Det är då en dramaserie i tre delar. Mm. Kan vi berätta för de som inte har sett den. Som enligt programförklaringen ska skildra hur det var att ha ett band och befinna sig i indiekulturen i Göteborg under början av 90-talet.
Mm.
För att ge en känsla så kan jag spela några slumpmässigt utvalda repliker.
Ja, vad härligt. Då kan vi minnas.
Som huvudkaraktären Daniel säger. På riktigt helt slumpmässigt utvalda. Det var så här oavbrutet i 3 timmar.
Man bildar inte ett rockband om man inte är beredd att dö för det man tror på.
Man står inte på en bro mitt i natten och tänker hoppa om att ha jävligt mycket att prata om.
Man ramlar inte ur sängen när man drömmer om en flicka om det inte är mer man ska vara med henne.
Man räddar inte livet på någon som du gjorde nu om man inte känner någonting för den personen.
Man står inte på en gata med en pojke och pratar om det kul om att jag tänker träffa honom igen.
Man spelar inte upp de här klippen om man inte har något taskigt att säga om Peter Birro.
Väldigt överspelande och så här over the top melodramatiskt var det ju hela tiden. Jag läste att vissa som har försvarat den här serien har sagt att det är fånigt att hålla på och klaga på det här. Att dialogen känns som att vara instängd i en förvirrad 13-årig pojkhjärna. Mm. Det är lite det att dialogen är inte ens gymnasial.
Nej.
Nej, det är mera liksom 13-åring som gråtrunkar till Dia Salma-stämningen. Men att det är fånigt att klaga på det. För det är inte som att det är meningen att det ska vara realistiskt. Utan det är ett medvetet grepp. Alltså det här är liksom Peter Birros magiska realism.
Jag spelar ett rockband. Viva Hate. Vi håller på med en ny låt. Skjuton som älskar heter den.
Fattar ni inte? Vi kommer bli större än The Clash.
Mer älskar än Morrissey.
Och tyngre än AC/DC.
Jag är stenhårt lesbisk, okej?
Okay? Okej.
Okay. Jag hatar män.
Du sjunger så lågt att du köper porr.
Om ett år så kommer vi vara förband av Tåström.
Nej, nej.
Om ett år då kommer Tåström vara förband av oss.
Ja, men det kanske stämmer att det fanns en sån medvetandegrad. Jag vet inte, men det är hur som helst ändå. Eller, jag ska vara rak här, det är ändå inte riktigt min grej.
Nej.
Nej, nej.
Även om det var.
Det får stå för dig. Eller det får vara din smak.
Även om det
personliga smak.
Jag fattar, det var medvetet att varje replik skulle vara så överspänd att man får känslan av att alla skådespelare har fått regianvisningen Paolo Roberto. Tänk Paolo Roberto, skrik alla repliker med uppspärrade ögon, helt utan timing, med manerat allvar, för det är magisk realism.
Men det är inte din kopp te, men,
nej.
Men andras.
Precis. Apropå det med Paolo, tänkte att det stämmer på sätt och vis att Viva Hate, att det var en hyllning till 90-talet, alltså inte till hur det var på 90-talet, men till hur film var på 90-talet.
Ja, framförallt Bullens brevfilm, va?
Ja, precis. Så Bullens brevfilm, Stockholmsnatt, Sökarna, Jönssonligan. Någon slags hybrid utav det.
Ja, det var väl det som var som det mest nästan handlade mer om än just den här indie-kulturen. Så var det ju liksom 50% var ju så här en Jönssonligan-parallellhistoria. Eller inte ens parallell, utan nästan dubbel.
Det var handlade väldigt mycket om det.
Mm. Så just det, parodisk Göteborgs gangster-historia. Som, ja, precis, men det var någon sån 90-tals krimbuskis, fast Morris spelas hela tiden. Precis, men det är ju ett medvetet grepp, så det är inte liksom något hantverk som brister här då, tydligen, har jag förstått nu. Nej, jag läser recensionerna, men det var inte min grej ändå.
Det är en genre du inte gillar. Nej,
för att det här medvetna greppet att alla karaktärer ska vara så osköna, att det är oortodoxt, och det är för att jag är konservativ, så att jag vill ha en hjälte i mina berättelser som man kan heja på. Mm. Jag kan inte hantera då det här mer nyskapande, eller om man ska säga, att göra en historia där alla karaktärer har mindre likability än Riddar Kato.
Hatade du Daniel så mycket?
Ja, jättemycket.
Du hatar honom så jävla ärligt på något sätt.
Ja, men det är den enda inom svensk kultur tidigare som haft så här onyanserat, övertydligt ondskefulla karaktärer är Astrid Lindgren. Men Biro har sådana karaktärer, men han låter dem leva och låter dem så här vinna och bli liksom lyckliga på slutet.
Ja, det tror jag nästan inte var tanken, att du skulle känna så för det här bandet.
Ja, tror du inte det?
Nej, nej.
För jag tänkte att det var
en sån jävlens advokat.
Jag tänkte att det var väldigt modigt att stryka så mycket mothårs. För att det var ju det som höll mig kvar, tror jag, genom hela serien, att jag hoppades att de skulle dö. För att det är så att karaktärerna hotar hela tiden med att hoppa från Älvsborgsbron.
Mm. Nej, nej, jag hoppar!
Vänta, hoppa inte! Alla med hjärta i kroppen har väl någon gång stått vid Älvsborgsbron och funderat på...
Du, Daniel, lova mig att du aldrig någonsin hoppar från Älvsborgsbron. Lova mig det!
Så klipp till, hon går själv och ställer sig och vill hoppa från Älvsborgsbron.
Känna att hon har levt.
Ja, men det var alltså en ständig tease att de hela tiden var på väg att hoppa, men aldrig gjorde det. Man fick aldrig den förlösningen. Att se de här onda, onda karaktärerna få det de förtjänar.
Du har inget hjärta i kroppen, Ola.
Ja. Men sen tänkte jag att jag insåg att det handlar nog bara om att jag är ignorant, som sagt. Att jag bara inte fattar.
Bra att ha den självinsikten. Mm,
det tror jag är jätteviktigt.
För vem är det som pratar så här, tänker jag.
Man står inte på en gata med en pojke och pratar om The Cure, om att jag tänker träffa honom igen.
Alltså, det fattar inte jag. Men det är inte meningen att jag ska fatta. Alltså, det är på samma vis som jag inte fattar samenyheterna.
Det är ett annat språk.
Ja, för det är den enda rimliga förklaringen till att Viva Hate sändes på SVT. Det är att Berroska har fått status som minoritetsspråk. För det är för konstigt att man ska göra så nischad TV annars. Alltså göra något som bara är begripligt för Peter och Marcus Berro. Mm. Om det inte berodde på att det handlar om ett så här public service-ansvar. Jag kan inte komma på någon annan anledning.
Det borde gått på Kunskapskanalen kanske.
Kanske.
Det kan man tycka i efterhand.
Men det ska nog gå någonstans på public service. Mm. Alltså var en ska hitta något för just dem i public service-utbudet. Alltså det är inte som TV4 där man bara visar det, de tillräckligt breda programmen. SVT måste visa Viva Hate, för Sverige har skrivit under Europarådets konvention för nationella minoriteter. Och därmed har Sverige förbundit sig att säkerställa en rad rättigheter för de nationella minoriteterna, samer, judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och berros. Bland annat då så har SVT och SR en skyldighet att sända program på dessa nationaliteters språk.
Det är din hypotes?
Ja, jag tänkte, det kan inte vara på något annat sätt. Det var ju en väldigt aggressiv debatt här för någon månad sedan, då sverigedemokraten Björn Söder i en DN-intervju sa att berros kan få leva i Sverige, men de är inte en del av den svenska nationen. De är svenska medborgare. Men vill de bli en del av den svenska nationen måste de lämna sin beruska identitet. Man kan inte känna samhörighet med två nationer samtidigt. Nej,
men de som har juridiska rättigheter såklart.
Det är ingen som har ifrågasatt det.
Man kan inte skjuta Birus om de inte älskar såklart.
Mm. Men vill de uppgå i den svenska nationella gemenskapen, alltså den känslan av gemenskap som Björn Söder pratar om, då måste Birus sluta fira sina högtider. Mm. Sluta gå och klädda i sina traditionella kläder.
Svarta jeans. Och en svart t-shirt.
Ja, precis. Bandanas, kanske.
Mm. Ja.
Överge sitt språk.
Biruskan.
Biruskan.
Utan det där språket där, som, där alla meningar börjar med så här, man gör inte så här om man... Så det är mycket livsförstommar.
Man, om man inte, då måste jag överge liksom den meningsbyggnadsformen.
Just det. Fem starka Birus till Viva Hate.
Mm. Tack, public service.
Tack för att ni lyssnade. Tack till Aftonbladet Kultur som är med oss och gör det här. Och tack till Akademikernas A-kassa som gör det möjligt, helt enkelt. Jag som pratat heter Kringlan Svensson. Och ni?
Ola Söderholm.
Liv Strömqvist.
Tack för oss.
Tack.
Tack.